välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF Sisu. Och den här vårdagen så kanske ni undrar varför Bella låter lite rasslig.
Ja, är det pollen.
Är det pollen? Nej.
Som det skulle kunna vara. Det är barnbaciller skulle jag gissa på. Det är förkylning.
Ja. Mycket värre än pollen, eller hur?
Ja, ska jag säga som inte riktigt vet skillnaden. Men jag har inte den allergiproblemen själv. Men i min värld, jag har mycket värre än pollen. Det här var kämpigt. Men nu är vi på väg upp.
Ja, vad härligt, vad härligt. Solen är ju också uppe och har varit där i några dagar. Vi får väl passa på att njuta, tänker jag. Lyser solen även över Nyköping, Karim?
Det gör den. Den lyser och det är inga barnbaciller i sikte och just nu ingen pollen. Så peppar, peppar. Jag har det bra här.
Livet är roligt.
Och du har ju också fått äran att träffa en stor idrottsprofil, får man väl säga. I alla fall lokalt i dina områden, men även i hela idrottssverige skulle jag säga.
Ja, men definitivt. Och det är då Erik Skoglund som jag har träffat. En tidigare svensk proffsboxare. Började boxas vid 11 års ålder för Nyköpings boxningssällskap och har vunnit i stort sett allt typ som går att vinna. Jag vägrar ge mig in på alla de här förkortningarna av boxningstitlar som går att ta hem. Men det är ett exakt av stycken, både nationella och internationella. Och som proffsboxare har Erik vunnit, eller haft 27 matcher varav 26 vinster. Så att det är ett imponerande facit. Så.
Och det är inte bara boxningen som gör den här historien speciell, även om det räcker gott och väl, utan det finns ju lite fler aspekter.
Absolut, och vi kommer beröra flera av dem. Det här samtalet är ganska brett på många sätt och vi inleder någonstans med att utforska, att prata lite om målsättningar och drömmar med fokus på vad som någonstans krävs för att ta sig till toppen av en tron som Erik har gjort. Vi pratar också lite grann om förutsättningar runt omkring en, det vill säga miljön och vad som skapar goda möjligheter till att bli så bra som möjligt. Men sen går vi även in på, Bella, precis som du nämner, någonstans kanske fokuspunkten lite grann för det här samtalet. Och det är väl hur man reser sig från nederlag. Och vi vet att många idrottare och atleter någon gång drar på sig skador eller fysiska, psykiska utmaningar som kan sätta käppar i hjulet för att det är sitt eget idrottande. Och oavsett om det är liksom i rekreativt syfte eller om det är för att man satsar mot någon topp av elit. Och Erik är en av de proffsatleter som på toppen av sin karriär drabbats som hårdast av detta och åkt på eller fick en hjärnblödning då, helt enkelt. Och jag tänker att man får veta mer om det i avsnittet.
Mm. Absolut, och det, jag tycker att det är superintressant. Alla de här delarna ni pratar om är ju ganska lätta att översätta till antingen om man är atlet själv och tränar någonting, så är det ganska mycket som går att översätta ganska rakt in, oavsett om man håller på med en individuell eller en lagidrott skulle jag säga. Och framförallt om man är tränare, att lyssna på Eriks berättelse och hans upplevelse av vart, tror jag är någonting som kan hjälpa en i sitt eget ledarskap.
Säga att inför det här avsnittet så har jag laddat upp med både Rocky Balboa på Netflix och Mike Tyson på Instagram. Jag kan för den delen inte påstå att jag är redo att kliva in i någon ring. Men däremot, ett poddsamtal ska jag nog klara av med någon som har gått ett antal proffsronder i sin karriär med många titlar i troféskåpet. Så att jag välkomnar dig till podcasten, Erik Skoglund. Varmt välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här.
Känner du vårvibbarna lika mycket som jag gör?
Ja, men det får man säga. Även om våren har varit lite småseg i år med bakslag, så ja, nu är de här.
Övergången där mars-april, det var inte så där jätterolig.
Nej, inte jättekul, men det är ofta så.
Ja, så är det. Idag under samtalet så kommer vi beröra lite olika saker. Och jag tänker att vi, för att ta avstamp, så börjar vi någonstans i det breda spektrat. Och jag skulle vilja att du berättar lite grann om vad idrotten och boxningen i det här fallet har betytt för dig. Både i perspektivet som atlet, men kanske också som människa. Vad är idrotten för dig?
Ja, men den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Boxningen i det här fallet är ju, och har varit sedan jag var 12 år gammal egentligen. Jag var 11 när jag började träna, men när jag var 12 år gammal så satte jag upp en plan tillsammans med min pappa för hur jag skulle bli världens bästa boxare. Och sedan den dagen har jag egentligen levt boxning 24-7. Så att för mig har det betytt enormt mycket. Och betyder än idag. Jag tränar ju fortfarande ja, dagligen och ja, strävar efter att först och främst bli 110% återställd från min skada som inträffade för drygt 5 år sedan. Men även strävar efter att komma tillbaka till boxningsringen och tävla själv. Vilket jag vet att många kanske inte stöttar mig och tycker att det är lite idioti. Men det är inte så lätt att ge upp det när man har det som sitt liv. Och den relationen jag har till boxningen, den är ju verkligen på gott och ont ja, hela livet.
Och som 12-åring när du satt där, då var det ju bara 1 år senare som du faktiskt representerade Sverige.
Ja,
i första sammanhanget
liksom. Åren gick ju fort där i början, mm. Även om man inte tyckte det då, så det är klart det hände mycket på ett år. Jag började träna boxning när jag var 11, i sällskap med min 1 år äldre bror då, som släpade med mig till boxningslokalen i Nyköping. Han behövde ju någon att träna slagkombinationer på, och det fick jag också. Då får man ställa upp. Jag minns det, jag var rädd och vek och klen och hade en näsa som pissade blod bara man tittade på den i stort sett. Så jag var inget boxarämne så. Men jag hade en sak som inte syntes utåt som var boxarämne. Och det var min envishet. Att jag gav inte upp. Den jag tränade på i med- och motgång. Till största del motgång i början. Men ja, tog mig igenom de där första åren, och ganska snart så ja, började jag ses som ganska lovande, men det var ju också inom diplomboxning som vi har i Sverige, och det är en boxningsform där man inte får slå hårt, utan man privilegieras för sin teknik då, och bedöms utifrån olika kriterier som domarna tittar på. Så att egentligen kan man säga att det är en form av stilboxning. Okay. Och där var jag ganska framgångsrik. Men där kunde jag ju klara mig från allt vad smärta heter. Ja, och liksom, ja, klara mig undan ganska lindrigt. Sen var det många som tänkte så här när jag fyllde 15 och skulle börja boxas amatörboxning eller olympisk boxning som det också heter. Och då var det på riktigt och då tänkte jag att nah, nu kommer den här diplomboxningsstjärnan här och åka på stryk helt enkelt.
Just det.
Men jag hade ju tränat hårt för det där och har ju tack och lov, eller på gott och ont, en äldre bror som var större och starkare än mig som hade spöat mig en hel del. Så att jag var väl förberedd för amatörboxningen också.
På det som komma skall helt enkelt.
Ja, men precis. Så där har jag väl alltid legat lite grann i framkant. Och förberett mig väldigt väl på inför nästa uppgift helt enkelt. Så att jag har liksom inte stannat upp och njutit av nuet. Och klappat mig för bröstet och känt att nu är jag färdig. Och det har väl egentligen speglat min karriär hela tiden. Om man ska vara ärlig. Jag har väl aldrig stannat upp och njutit. Utan hela tiden tittat vidare. Mm. Och även som proffsen så. Ja, domaren hann inte mer än att sträcka upp min hand i luften. Så började jag snegla på Boxrec som en sida där alla världens proffsboxare finns registrerade. Och leta efter nästa motståndare. Och liksom titta vad blir nästa match då. Hur ska jag komma vidare mot mitt mål.
Just det.
Så att jag har väl aldrig riktigt varit nöjd.
Nej. Och vi trippar lite på det nu. I början som du sa, alltså att nå en topp är väl mycket stryk, är väl mycket motgångar, är kanske näsblod då och då liksom, som personifierar det någonstans. Och jag tänker ofta tillbaka på Nils van der Poel, vi hade han som gäst här för ett tag sedan, men han är ju, måste man ju säga, en av våra absolut främsta idrottare i modern tid och vann nyligen Bragguldet. Och jag vet inte om du minns det, men han höll ett litet tal till tittarna där han rätt hårt, men också ödmjukt pratade om att det verkligen inte är en dans på rosor att ta sig till toppen av en karriär. Och han vände sig bokstavligen till alla 8-åringar i sitt tal och sa att det går nog inte. Det är skitsvårt att ta sig till en absolut högsta topp. Men för att sen på ett väldigt oerhört retoriskt skickligt sätt berätta om att det faktiskt går, men att det krävs något oerhört mycket i tid, engagemang, disciplin och vilja liksom. Och du är inne på det här nu, tycker jag ändå, att det här med envisheten som du nämner, det kanske är en nyckelfaktor du hade i din del för att nå dit du ville. Vilka mer delar upplever du så här, att det här verkligen är någonting som är med mig idag, men också framförallt då kanske?
Ja, men alltså, envisheten är ju en sak. Det här liksom att aldrig ta liksom blicken från målet. Men sen också, jag har väl varit ganska pessimistisk egentligen på ett sätt i hela mitt liv, men ändå optimist och samtidigt, och liksom hela tiden haft fokus på okay, men hur gör man det omöjliga möjligt för att sedan göra just det. Det är någonting som jag har tagit till mig tidigt i livet, att allt går, och då menar jag verkligen allt, så att det är okej, okay, inte kanske riktigt allt, men det mesta går, och ja, något som är omöjligt i den enas ögon är bara en liksom bump on the road för en annan, så att det går att ta sig längre än vad många tror.
Du nämnde du brorsan exempelvis, det här med liksom någonstans miljön vi fostras i, och det vet vi ju är enormt viktigt, alltså dels miljön utanför idrotten, kanske bakgrund, socioekonomisk bakgrund, familj, vänner, närhet till idrott och allt det påverkar ju redan från start någonstans möjligheterna kring hur framgångsrika vi kan bli, eller förutsättningar åtminstone för det. Om vi kollar bara rent miljömässigt då, vilka delar skulle du säga har varit avgörande för din karriär och ditt idrottande? Har det varit ledarna, har det varit brodern eller boxningskompisarna, faciliteterna? Vad tycker du någonstans har varit absolut avgörande för att nå dit du har nått?
Alltså, de som har haft en extremt avgörande roll ända från början, det är ju min pappa, som var, han trodde inte heller på mig från början. Han var en av skeptikerna som nästan skrattade åt mig, så ja, han får hålla på så länge han tycker det är kul och få stryk. Men ganska snart så blev han den första som trodde på mig och tänkte att ja, men Erik med sin envishet kan nog ta det här ganska långt. Och han var också den som backade mig och satte sig faktiskt han har ingen boxningsbakgrund själv, men han satte sig vid datorn och gjorde en strukturerad plan när jag kom till honom 12 år gammal och sa att jag vill bli bäst i världen på det här. Hur gör vi? Och han tog fram en plan som sträckte sig 15 år fram i tiden, för hur jag skulle gå tillväga, och det var en ganska detaljerad plan faktiskt, ner på veckobasis. Och den följdes inte till punkt och pricka, men i stora drag så följde jag den där planen.
Det är intressant. Ja, det finns ju många vägar till framgång, det vet vi ju. Alltså, ett recept
ett recept är inte det andra likt, och det är också en väldigt individuell väg, så att det som funkar för den ena kanske inte funkar alls för den andra. Så där får man hela tiden, och all idrott, även lagidrott menar jag faktiskt, är på många sätt individuell. Det finns inte ett recept. Alla kan inte stöpa sig i samma form, utan man måste liksom titta på individerna och anpassa det hela.
Precis. Och vi har genom idrotten ganska god forskning idag på hur vi skapar just trygga och utvecklande idrottsmiljöer. Och oavsett vilken idrott man kommer ifrån, som du är inne på, om det är lagidrott eller individuell idrott, eller om man är en förening som vill premiera bredd eller bara elit, eller hur man nu väljer att lägga upp sin verksamhet, så tror jag någonstans att alla föreningar och miljöer behöver sträva efter att vara trygga och utvecklande.
Det tror jag
är en väldigt viktig faktor.
Ja, det tror jag också. Trygghet och utveckling, det är ju på något sätt grundpelare inom idrotten, eller ska vara.
Och du nämner ju din far här som kanske är en ledargestalt i det hela. Och jag vet att det är många ledare idag som kommer lyssna på det här avsnittet, och tränare som kommer gå ikväll till sina adepter och leda dem till bästa sätt för att nå sina drömmar med sitt idrottande och sina målsättningar. Vad skulle du ge liksom någonstans för tips eller råd eller vägledning som de kan ta med sig ut när de leder sina ungdomar och barn?
Ja, men var lyhörd skulle jag säga, och pusha inte för hårt. Samtidigt så har man en individ som är som jag var när jag var ung, så kommer han att pusha sig tillräckligt hårt i alla fall. Så att då är det kanske bättre att uppfattas som en bromskloss och kanske inte skynda på för mycket. För då är det lätt hänt att man springer in i väggen och knäcker sig. Utan ja, men hela tiden var lyhörd för vad atleten eller adepten vill ha för målsättning.
Och då är vi åter inne på det du nämnde innan, att vi kanske inte har ett recept som är liksom generellt för alla, utan just att lyhördheten någonstans skapar ju då relationen där man som ledare kan förstå att ah, okej, okay, det är så här den här människan fungerar.
Ja, men precis. Och jag tror att man måste vara lite personkännare för att lyckas i den rollen. Och man måste liksom vara väldigt lyhörd och se till individen.
De flesta av oss som någon gång idrottat, skulle jag säga, och har på någon form av nederlag eller utmaning i vårt utövande. Och de flesta av oss har nog också klarat oss ganska lindrigt undan. Det kanske har varit en stukad fot eller ett finger som har hamnat lite snett eller dylikt.
Det har vi alla varit.
Precis. Och det gäller ju både då fysiska skador och svårigheter, men med det också, eller oberoende av det, även psykiska utmaningar. Vi har ju haft ett antal sådana avsnitt i den här podden. Oavsett syftet med ens idrottande så tror jag alltid det är tufft att utstå och gå igenom sådana här utmaningar som någonstans sätter karriären på sin spets. Men särskilt påtagligt tycker jag ändå där när en person alltså livnär sig på sin idrott eller kommer till en nivå där man professionellt utövar sin sport, då blir det ju liksom, du var inne på det här innan, att det blir en del av dig och allt det du gör och allt det du någonstans äter och lever för.
Ja, men verkligen, och det blir en del av en, kan man säga, eller så blir man själv en del av det.
Precis.
För att vad som är störst, det är svårt att stå fingret på ibland, till och med.
Och jag tror inte att jag tar i någonstans när jag säger att du, Erik, gick igenom en av de mest allvarliga skadorna som man kan göra eller utmaningarna. Och jag minns mycket väl den dagen. Nu sa du att det var 5 år sedan. Det känns ganska sjukt att det är så pass länge sedan.
Ja, det känns ganska sjukt.
Känns nästan som att det är, som du sa, för 1 år sedan, liksom max 2 om man drar till på sträckbrädan.
Ja, jag tänker också det.
Men jag minns så väl när liksom notiserna börjar strömma in på telefonen och det någonstans stod klart att Erik Skoglund åkt på en hjärnblödning.
Ja.
Och värre var någonstans kanske dagarna efteråt, då man, alla vi som någonstans följde den lokala idrotten framförallt, stod i någon form av ovisshet i vart kommer allt det här landa. Liksom. Ta oss gärna igenom dina upplevelser av den dagen, men framförallt lärdomarna och erfarenheten du fått sedan den händelsen.
Ja, men det var en väldigt tuff period i mitt liv redan innan. Jag hade precis fått på min karriärs första förlust i World Boxing Super Series, en stor turnering där vinnaren skulle kamma hem i stort sett alla världsmästartitlarna och den Muhammad Ali Trophy, som det heter, samt en enorm prissumma. Och jag förlorade redan i första omgången där mot Callum Smith, en engelsk man som jag tappade till på bortaplan. En jämn match på poäng. Och jag förstod redan då att han skulle vinna hela turneringen, vilket han också gjorde. Men jag tänkte sätta mig i position att få en returmatch mot honom, och insåg då att men om jag tar hem den här undertiteln till WBC och slår hans landsman, vilket jag hade bokat en match mot då, även den på bortaplan, då kommer jag vara i en väldigt bra position när turneringen sen är färdig. Så att jag la i en växel för att slå den här Rocky Fielding då, som han hette, en annan engelsman, och tränade väldigt hårt för det. Insåg att jag hade precis förlorat på bortaplan, boxats kanske lite för defensivt, jag måste mer framåt, jag måste ta för mig mer för att vinna ronderna på bortaplan, jag måste ta en smäll för att ge 2, om man säger. Och det går att göra en match, absolut, men att göra det på sparring, träningspass efter träningspass, vecka efter vecka med olika sparringpartner från hela världen, det sliter mycket på kroppen. Så att någonstans där så fick min kropp nog. Och efter en sparring som faktiskt hade gått ganska bra, så klagade jag till min bror som stod i ringhörnan då och sa att men jag mår inte bra. Det är något som är fel. Men det är lugnt, det är helg nu. Vi kan klappa dem, men du får vila och så kör vi på måndag igen. Nej, men det är något som inte står rätt. Hjälp mig av med handskarna fort. Och han förstod väl inte riktigt vad som hade hänt, men snörde av med handskarna där och kort därefter så föll jag ihop i ringen och låg till synes livlös där. Och min sambo som också var med hade redan ringt efter ambulans, tack och lov, för att ambulanspersonalen dök upp där och de körde in mig till sjukhuset och det konstaterades en hjärnblödning. Och vi fick åka till Stockholm med en väldig fart och opereras på Karolinska.
Och vägen tillbaka och erfarenheten och allt efteråt, vad tar du med dig framförallt?
Ja, det är flera saker, men till att börja med så kan jag väl säga att jag har lärt mig att livet är väldigt skört. Det finns mycket som man kan kalla det slumpen eller tillfälligheter eller vad som helst, men det är väldigt, väldigt små marginaler och det krävs inte mycket för att egentligen allt ska kunna vara över. Och där finns det väl möjlighet att tolka det på flera sätt, men jag tolkar det i alla fall som att man verkligen ska göra det man drömmer om och det man älskar och strävar efter och gör det varje dag. Börja idag, för att imorgon kan det vara för sent.
Och det är mycket intryck. Jag tänker att om man har du fått en annan syn på idrottens betydelse exempelvis? Jag förstår ju att idag ser vardagen kanske lite säkerligen annorlunda ut än vad det gjorde då. Men är den fortfarande där och hur finns fortfarande boxningen där i ditt liv? Liksom?
Jo, men det är klart att den gör det. Och det ser ju annorlunda ut på så vis att jag är inte aktiv idag. Men jag strävar efter att bli det, hur galet det än låter. Och jag tränar i stort sett varje dag. Såklart, förutsättningarna har förändrats så jag får lyssna på kroppen på ett helt annat sätt. Och jag har lärt mig att lyssna på kroppen på ett helt annat sätt. Jag har lärt mig tolka min kropps signaler och det är, där är också individuellt. Så att ingen är den andra lik och ingens förutsättningar är den andra lika heller. Men ja, det går och man klarar mer än vad man tror. Det är väl egentligen det som jag har lärt mig av det här. Att man klarar mer än man tror.
Precis. Jag tror att som ledare som lyssnar på det här så är man givetvis mån om sina adepters välmående, både fysiskt och psykisk status. Och nu tror jag att många som sagt som lyssnar på det här kanske inte leder nödvändigtvis adepter som var på din nivå i den delen av karriären.
Nej, men som kanske kommer komma på den nivån.
Ja, precis. Och jag tänker så här att när du, vad tror du är viktigt att man som ledare gör om man ser att ens adept går igenom tuffa skeenden och i sitt idrottande? Generellt tänker jag menar, allting behöver inte hamna på sin spets som det gjorde i det här fallet, utan just när man bara ser att här kanske inte allt är riktigt 100%.
Jag tror att det är väldigt viktigt att man hela tiden lyssnar och är lyhörd. Men också att man inte är rädd för att kliva in. Om man som i det här fallet har någon som kanske pushar sig för hårt. Mm. Att man ska kunna kliva in och säga att nej, men nu tar du en vecka vila här. Det räcker. Det hade jag behövt höra. Ja. Samtidigt så vet jag att jag hade inte lyssnat om någon sa det till mig. Så att man behöver säga det på rätt sätt.
Ja, precis. Och jag kommer inte avsluta, eller vi ska inte runda av det här avsnittet med att komma med någon topp 3-lista för hur man blir bäst inom sitt idrott. Det har vi någonstans konstaterat att det finns så många vägar dit och bäst kan vara så väldigt subjektivt och det ska det vara. Alltså man ska ju någonstans kunna, man har sina målsättningar och sina drömmar med sitt idrottande oavsett om man vill bli nya Ibrahimovic eller om man bara vill idrotta hela livet helt enkelt. Eller
definitivt.
Få andra värden, tänker jag. Men du är ju en person som har nått många mål med sitt idrottande, om vi säger så. Och om du bara skulle ge någon fingervisning eller något tips till de människorna idag som sitter på många drömmar, som har långsiktiga målsättningar med sitt idrottande, som vill ta sig någonstans. Vad är någonstans ditt liksom viktigaste råd eller tips till den människan att ta med sig från samtalet?
jag skulle säga det viktigaste för att nå sina mål är att göra en plan och följ den. Kort och gott. Ja. Men det kan låta simpelt, men det är faktiskt ganska komplicerat egentligen. Och livet kommer ställa en för en massa utmaningar så att man kanske inte alltid kan följa den där planen.
Nej.
Men jag vet att det är en framgångsrecept om man lyckas göra det. Och hålla fokus. Hela tiden målfokus. Ena ögat på målet och andra framför sig så att man inte snavar och faller fram och stupar. Men ja, nej, det är mitt tips.
Och så lite näsblod på dig ibland kanske.
Absolut, det får man inte vara rädd för.
Tack till Erik för ett mycket intressant samtal. Och som vanligt så vill jag veta, Karim, vad du tar med dig från ert samtal.
Ja, men det är ju ett väldigt djupt samtal på många sätt. Och sårbart och öppet. Och Erik är ju duktig på att framföra hans tankar och reflektioner. Och det jag tar med mig ganska mycket är just att någonstans har ju vägen till toppen inget facit. Jag tror att vi har ganska god förståelse och forskning på vad som skapar goda förutsättningar för långt och friskt och fortsatt idrottande. Men utifrån samtalet och ja, såklart tidigare erfarenheter så finns det väl ingen universal metod, tror jag, som kan anpassas utifrån varje enskild atlet. Utan här är jag väldigt mycket inne på det Erik säger, att som ledare eller den person som leder barn och ungdomar, vara väldigt lyhörd till varje individ. Bemöta varje barn utifrån dess förutsättningar och behov, så att vi bygger inte bara framtida eventuella elitidrottare utan generellt liksom individer som vill vara kvar länge i vår idrott hela livet. Och vi har ju en ganska stor kärnproblematik, och det har vi lyft många gånger i den här podden också, med att barn och unga slutar i väldigt tidig ålder. Och jag tror att en nyckel till det är att stärka det generella ledarskapet som finns, i att inte bara bemöta atleten utan framförallt människan och individen framför oss. Så att vi får båda världarna helt enkelt. Och sen har jag även tanken lite grann på idrotten och dess betydelse. Alltså jag märker att så snart Erik pratar om sin eventuella comeback som han är inne på under avsnittet, så ser jag att det händer någonting i ögonen hos honom under det här samtalet. Alltså, och det blir så påtagligt hur idrotten och boxningen är en del av hans liv och identitet. Och någonstans undrar jag, hade hans resa varit lika enkel tillbaka i livet och vardagen om liksom boxningen inte hade funnits där? Och jag är nästan övertygad om det här svaret, och jag tror att den har varit helt kritisk i hans återhämtning. Och det blir verkligen påtagligt i hur viktig just idrotten blir i en människas liv, helt enkelt.
Mm. Ja, men det är väldigt tydligt, han säger det flera gånger, att han har ju levt boxning sedan han var 11-12 år gammal. Och det blir väldigt tydligt att det är en väldigt, väldigt viktig del av honom. Och egentligen så ser jag det som att anledningen till att det blev det var att han tilläts hålla på även han var yngre, när han inte var så där supervass. Han säger ju själv att hans pappa trodde inte riktigt på honom heller, utan han får hålla på så länge han tycker det är kul. Och det är ju en jättebra liksom inställning från en vuxen. Låt dem hålla på så länge det är kul. Spelar ingen roll hur bra eller dåliga de är egentligen. De ska bara tycka att det är kul. Och så tänker jag också på det här att det fanns anpassade tävlingsformer. Att man höll på med den här diplomboxningen istället för att liksom ge sig på kraftfulla slag på en gång. För då känns det som att då hade vi tappat Erik ganska snabbt i det här. Att det har funnits anpassade tävlingsformer som passar bättre för barn. Och det där ser vi ju många olika idrotter, att man letar efter det här sättet. Att inte bara efter apa vuxenidrotten, utan hitta saker som passar för barnens egen utveckling och för att de ska tycka att det är så kul som möjligt. Och det blir lite glad ändå när han liksom tar upp den här, att ja, men det gjorde att det var jag ganska bra på, och sen så blev det liksom en utmaning när han får gå upp på nästa steg, så att säga, när man med den olympiska boxningen.
Upplevde du, Karim, någon form av press från Erik? Och då tänker jag kanske främst på någon inre press han har på sig själv att han ska göra en comeback. Jag tänker på att många pratar om sin identitetskris när man då bryts eller rycks ifrån sin idrott ganska abrupt, som Erik ändå gjorde. Hur upplevde du det i ert samtal?
men, som du förstår också så pratade jag och Erik både innan och efter det här samtalet. Och min upplevelse är ju inte alls att han har någon typ av identitetskris eller något liknande, utan snarare bara en förståelse för hur viktig boxningen är i hans liv. Det är väl mer där jag landar i mina reflektioner och samtalen som jag har med honom. Och det finns väl någonstans ett driv, och det är väldigt öppen med, att många tycker han är tokig som vill göra den här comebacken. Men jag tror att många i så fall kanske inte förstår hur mycket av ens identitet som det här är. Alltså Johan var ju inne på det här nu, att någonstans så har boxningen alltid varit närvarande för honom och hans familj, och hans bröder som han trycker på väldigt tidigt, eller bror som han trycker på väldigt tidigt i avsnittet. Och min känsla är väl mer bara att att den är kritisk i en form av återhämtning, snarare än att den är ett liksom dödsdömt på något sätt, förbannelse över honom, att han måste liksom ta sig tillbaka, att han känner en press eller hets eller stress kring det. Det är inte min känsla överhuvudtaget, utan min upplevelse är verkligen att han har landat och förstått och kanske skiftat lite grann i idrottens betydelse. Om det nu var från början att nu ska jag nå min absoluta toppnivå och jag ska slåss om allt som går att slåss om, så har det nu snarare landat i att det här är någonting som jag behöver för att jag helt enkelt ska må bra. Det är väl kanske den delen, tänker jag. Mm.
Ja, men där börjar det bli dags att avrunda det här ganska emotionella avsnittet i perioder i alla fall. Med en väldigt bra berättelse från Erik. Och jag skulle bara vilja trycka på en sista sak som Erik säger. Att alla ni som är tränare och lyssnar på det här, så säger Erik att man behöver inte pressa den aktiva, utan fungera hellre som en bromskloss när ni är tränare. Och jag tycker att det är sjukt klokt sagt, för att motivationen måste komma inifrån. Det spelar ingen roll hur mycket vi pressar på utifrån, så kommer ändå motivationen krävas att den kommer inifrån för att det ska bli någon som vill fortsätta med sin idrott och så småningom kanske bli väldigt, väldigt duktig på sin idrott. Finns inte motivationen inifrån, så då spelar det ingen roll hur mycket vi pressar utifrån. Och jag tyckte att man kan ta med sig det där liksom bromskloss-känslan och se till så att man istället håller liv vid den där motivationen istället för att bränna ut allting så snabbt som möjligt. Jag tyckte att det var bra sagt utav Erik helt enkelt. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott, som görs av RF Sisu. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden, så gör du det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller så kan du mejla till podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om 2 veckor. Missa inte det!